Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f- So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Varmt välkomna tillbaka till FM-podden. Vi har haft ett litet uppehåll över jul och nyår, men nu är vi tillbaka och nu är det dags att trampa igång 2021 på allvar. Vi är inne på avsnitt nummer 14 och dagens panel är jag själv, Tobias Hysén, och vi har med oss Pontus Wernbloom till att börja med, och sen har vi med oss en till som vi ska presentera lite senare. Men vi börjar väl med Pontus. Välkommen tillbaka. Vad har hänt sen sist?
Ja, du, ja, först tack så mycket. Det har inte hänt så mycket sen sist. Jag är ju semester och vi börjar träna igen om en vecka ungefär. Så det har inte hänt alls mycket skulle jag säga. Läget är ju som det är, så man kan inte ut och resa heller. Så jag har suttit hemma och ja, varit med familj och göttat mig.
Men det kan vara trevligt det med ju.
Absolut.
Vi gör väl så här då att vi går vidare till våran tredje panelmedlem eller poddmedlem idag, och det är ju en person som vi alla som har följt med i podden och som följt med på FM Sweden och i communityn på något sätt vet vem det är. Kevin, välkommen tillbaka!
Tack så jättemycket, ett sant nöje att få sitta inne i panelen igen.
Härligt, härligt. Vad har hänt sen sist tänkte jag säga, men det kan ju vara rätt mycket. Du kan väl berätta vad som har hänt de senaste veckorna i alla fall. Vad är aktuellt i ditt liv just nu?
Ja, det mest aktuella är väl den tyska fotbollen, men den är ju väl alltid aktuell för min del. Men det är väl framförallt det nya året och de nya matcherna. Men annars har det varit likt Pontus, varit rätt så lugnt, varit på hemmaplan och bara försökt ta in mysigheten som finns att ta in. Men annars har det varit mycket fotbolltittande.
Hur många matcher ser du på en vecka från tyska ligan?
Oj, jag försöker på helgerna när de spelas. Fredagsmatchen ser man ju direkt 20:30. Det är heligt och klassiskt. Och sen har man ju på lördagen började ju 15:30 själva Bundesliga. Innan det har Zweite Bundesliga oftast en 13:30 match som jag försöker kika på. Så ja, det blir tvåsiffrigt i alla fall skulle jag säga. Alltså det är, jag försöker alltid också ibland se efterhand, för jag tycker det är så jävla roligt och nördigt att kika på. Ibland vet man ju resultatet då redan när man tittar på matchen i efterhand, eller man vet det oftast, men då försöker jag rikta mig in på något specifikt. Alltså när jag har läst eller hört att den här spelaren gjorde det här, då vill jag kanske titta lite mer på den spelaren. Så det blir en hel del tysk fotboll i det hela.
Ja, det är väl inte så konstigt. Du har ju det dessutom som jobb, så att det är väl ungefär där det ska vara. Om vi går över mot Football Manager då och kliver över på ditt aktuella save där, Kevin. Har du någon save eller några som är igång som du känner att du vill berätta om?
Jag har ett just nu som jag tycker är jäkligt kul. Jag har HSV/tyska landslaget. Jag kände efter det där debaclet som Tyskland åkte på mot Spanien förra året, då kände jag fan, nu måste jag ta tag i egna händer. Jogi Löw, han har gjort sitt, all respekt till honom, men nu måste man göra lite ändringar. Så där har jag tagit i hårdhandskarna, plockat tillbaka Thomas Müller och Mats Hummels direkt, så att man får lite rutin in i laget och vinnarmentalitet, och ändrat lite i startelvan. Så där tuffar det på bra. Müller stod faktiskt för både assist och mål direkt när han spelade mot Spanien sen i mitt save. Så står inför ett EM. Jag hoppas kunna gå hela vägen, och för HSVs del är jag uppe i toppen och slåss om att ta mig upp till Bundesliga. Det som HSV har försökt i verkligheten det senaste året, men alltid har snubblat på mållinjen.
Och för de som inte vet hundra då, HSV är ju Hamburg.
Stämmer alldeles utmärkt.
Som, ja, bara för att förtydliga det lite. Ja, men intressant. Om vi bara snabbt drar en startelva, tyska landslaget där, och hur skulle den se ut om du hade haft VM-final idag, nu?
Om jag hade fått välja den idag, nu, då hade jag valt Manu Neuer mål. Inga konstigheter där. För ett par år sedan hade jag kanske till och med sagt Ter Stegen med tanke på Neuers formsvacka. Men Neuer nu. På högerbacken hade jag antingen tagit Klostermann, Leipzigs försvarare, eller faktiskt Baku, Wolfsburgs högerback, som har gjort det riktigt bra. Mittbacksmässigt tycker jag det är svårt. Där tycker jag ingen riktigt så här supermycket sticker ut nu för tiden. Det var mycket formsvacka hos många, men jag skulle väl ändå ta Mats Hummels och sedan kanske en Mattias Ginter eller Niklas Süle. Där är lite 50-50. Ginter som spelar till vardags i Gladbach. Och sen på vänsterbacken hade jag nog tagit Halstenbeck eller Philipp Max. Philipp Max är nog en spelare som kanske inte så många känner till. Han spelar nu för tiden i PSV faktiskt. Och är väldigt målfarlig. En riktig skön lirare som ständigt slår fina inlägg och gör också mål. Rekommenderar starkt att kika på honom även i FM-sammanhang. Och i mittfältet, Joshua Kimmich och Leon Goretzka. Jag tycker det är en duo som, det är nästan tjänstefel att Joachim Löw inte tar ut de två i ett tyskt mittfält med tanke på vilken framgång det har gett för Bayern Münchens del. Lite ironiskt nu när det kanske går en liten formsvacka för Bayerns del. Men de två i alla fall i det centrala mittfältet. Och sen framför skulle jag vilja ha Thomas Müller. Spelar inte roll hur gammal han är eller hur högt uppe strumpen är eller hur lågt de sitter. Han levererar alltid och han har den där vinnarmentaliteten som behövs för att nå riktigt långt. Och sen på kanterna skulle jag vilja ha Serge Gnabry och Leroy Sané. Och sist men inte minst skulle jag faktiskt vilja ha lite överraskandevis kanske Kai Havertz som falsk nia. Den tycker jag skulle vara riktigt intressant att se. Han har gjort det ett par gånger i Bayer Leverkusen tidigare. Han har den där funktionella tekniken. Han är stor, stark. Kanske inte den starkaste, det ska jag väl inte säga. Men han klarar av det och skulle kunna leva bra på den positionen. Vart han kan sätta bollar på springande Serge Gnabry och Leroy Sané. Så det är min elva i korthet.
Jag som bara tänker högt där och reagerar ju när du är med varken Timo Werner. Ja, Timo Werner kanske inte är jättekonstigt med tanke på hans form, men även du har inte med en sån som Toni Kroos heller.
Nej, jag vet att det är en liten så här delare på ett sätt. Alltså Toni Kroos gillar jag också väldigt mycket. Jag har all respekt för honom. Han är nog en av Tysklands största och bästa spelare genom tiderna. Han är uppe där i toppen. Men jag tycker att den fotbollen som Tyskland borde spela och vad man har till förfogande, så tycker jag att han nästan mer förstör. Det låter ju hemskt, men hans spel passar helt enkelt inte in. Det går lite för långsamt. Och jag tycker också att hans inställning inte är så bra i det tyska landslaget. Jag tycker man såg det speciellt mot Spanien. Alltså, han är inte den där ledaren på planen. Han låter ju oftast fötterna tala. Men jag tycker att det inte funkar riktigt i det här tyska landslaget.
Nej, intressant. Intressant.
Karsten Janker då? Har du inte plats för honom?
Nej, ett tjoll, vad är han?
Det hade varit magiskt att ta in de gamla rävarna. Det hade jag inte sagt nej till. Det är fina profiler.
Han är en personlig favorit faktiskt.
Ja, jag förstår det.
Inte helt överraskad faktiskt över att du gillar han. Pottus, du då? Om vi börjar på Football Manager igen. Har du något att säga? Du sa innan här när vi började att du hade några krispigheter som du skulle ta fram. Så att the floor is yours, om man säger så då.
Ja, visst. Nej, men jag har ju kört på här med QPR. Jag kommer inte ihåg riktigt vart jag var sist när jag pratade. Men då kommer jag ihåg att jag hade Lyndon Dykes bland annat, och han är ju ett minneblott nu. Dock är idéerna samma. Jag spelar ett 4-4-2. Året är 2028. Jag försöker att hitta tillbaka till sättet United spelade fotboll på i början av 2000-talet under Sir Alex. Och det går väldigt bra i just nu efter 32 matcher. I ligan leder jag med 5 poäng faktiskt över United.
Jäklar.
Så det är riktigt nervöst här nu. För jag har faktiskt aldrig ens kvalificerat mig för Champions League innan. Under de här första 8 åren. Förutom att jag vann Euroleague en gång. Och blev på så sätt direkt kvalificerad. Men det jag egentligen vill prata om, som jag tänkte fråga lyssnarna också, är att det är en sak som har hänt mig som aldrig tidigare har hänt mig på ett manager. Jag ska se här nu, jag bara får klicka mig fram här. 2024-25 köpte jag in Mauro Freites från River Plate, en region, för 85 miljoner svenska riksdaler. Han har på 4 säsonger i ligan gjort 19 mål första säsongen på 35 matcher. Andra säsongen 29 mål på 36. Tredje säsongen 28 på 36. Och nu har han gjort 21 på 27. Så man kan väl säga att det har blivit min absoluta favoritspelare här på mitt spel. Och med det sagt, eftersom att han är i region då, så tänker man inte så mycket på det. Men helt plötsligt dyker det upp i River Plates akademi då, som mina scouter får tag på, Kevin Freites. Och då garvar man ju, men då går jag in på information och då står det att det är Mauro Freites brorsa. Och det här sker då 23-24, det är något år efter att ett år exakt efter att Mauro Freites kommer fram på spelet. Och du vet, då måste man ju kliva in och köpa honom. Och han är faktiskt hur bra som helst också. Han är dock högerytter. Men jag köpte honom för 75 miljoner. Och han har gjort 2 mål och 6 assist på sina första 8 matcher i klubben. Så nu har jag ett brödrapar här i QPR. Och det jag undrar är om någon har varit med om något liknande. Det behöver inte vara att man får fram 2 brorsor. Eller att man köper in 2 brorsor. Men framförallt då när det kommer till regions eller regions eller vad man säger. Har ni varit med om något liknande?
Inte vad jag kan komma på rak arm. Sen ska jag dock säga att jag väldigt sällan är inne och tittar på information. Om det är klart att nu när det är samma efternamn och så kanske man hade blivit lite så här. Men jag tänker aldrig på att titta det.
Ja, och så kom de båda från River Plate. Så det var ju därför jag tittade.
Ja, nej men precis. Nej, jag kan inte komma på att jag har tänkt på det någon gång. Kevin, vad säger du?
Nej, inte jag heller. Jag tycker det låter superhäftigt verkligen. Roligt att på något sätt att spelet skapar då den här brorsan och gör honom lika bra som sin äldre bror då. Det är, jag tycker det är häftigt.
Ja, precis. Ja, det adderar en krydda till min save faktiskt. För det som gör att jag kommer att hålla det här levande tror jag, det är ju att jag har min filosofi här med 4-4-2 som jag inte ruckar på. Och att jag försöker så mycket som det går då att spela med engelska spelare. Det är klart det är svårt. Jag har Declan Rice som fortfarande är gedigen, Max Aarons, Jude Bellingham. Och så är det väl någon med avvetan. Harvey Elliott. Ja, som inte är engelsman, men det är han inte, va? Gjorde han?
Jo, det är han, ja.
Ja, så jag försöker liksom att ha den kryddan också för att kunna hålla liv i saven. För annars kan det ju lätt bli att man tröttnar och man börjar lalla runt och köpa allt man ser. Men det är väl så jag försöker att bygga det hela. Så är det med det. Efter 32 matcher leder jag alltså ligga med 5 poäng. Och I nästa avsnitt lär vi få veta hur det har gått. Jag hoppas att jag ska kunna nypa det här. United är ju svåra. De är ju overpowered på FM som vanligt. Liverpool däremot har börjat hitta tillbaka till sitt gamla jag. Det känns skönt.
De dansar några år här.
Ja, precis så. Så det är väl, i korta drag så är det väl det jag kan säga om det.
Ja, men så kan det vara. Ja, spännande.
Nej, förlåt Tobbe. En sak till jag måste ta upp här nu också.
Ja, kör.
Jag har ju fått upp en kille från, två stycken har jag fått upp ifrån, vad säger man? Intaget där av ungdomarna.
Ja, akademin.
Ja, precis. Då tog jag in. Den ene, Mark Thomas, kan jag bara dra då. Han kan bli näste Michael Owen. Och jag har då, han har fått en del speltid i kupper och Euroleague och så vidare. Han är ju 16 år gammal. Han hängde sitt första hattrick mot Shakhtar Donetsk. I vilket fall som helst, på 6 matcher och 7 inhopp över år har han gjort 10 mål som 16-åring.
Det är bra.
Det har ju ändå nått, eller?
Bara att han är en nya Michael Owen gör ju att jag går igång.
Ja, sen får man ju hoppas att han håller lite längre än till 21 då, kanske som Owen gjorde innan han blev irrelevant, men det är ju en annan femma.
Ja, han vinner världens bästa fotbollsspelare en gång.
Han vann det verkligen?
Ja, han vann väl Ballon d'Or typ 2001. Kan det ha varit det?
Är det sant? Vad fan, var alla andra spelare? Var de sjuka då eller?
Nej, men han hade ju något år där när han gjorde hur mycket mål som helst alltså. Det var ju, var inte det precis det året han gick till Real Madrid sen tror
jag. Ja, just det, det kanske var. United-legend.
Ja, precis. Ja, den var ju, den var tung.
Ja,
den var riktigt tung faktiskt.
Vi går vidare innan du börjar gråta.
Fick en Ballon d'Or. Mycket riktigt.
Otroligt.
Ja, vi går vidare. Ja, precis. Vi kan släppa Michael Owen där. jag skulle ju kunna prata om min save, men grejen är att vi kör ju, jag och Danne har ju en följetong där, en journeyman save som man kan läsa om på Football Manager Swedens hemsida, vilket gör att jag kan inte riktigt gå igenom vad som har hänt där sen sist. För det ska jag ju fippla ut på veckans AV, och den kommer ut på fredag. Idag är det torsdag när vi spelar in, så att den kommer ut imorgon då.
Ja, så då borde de gå in och läsa direkt, tänker jag.
Det kan jag nästan tänka mig att de skulle kunna göra, ja, för den här podden lär väl komma ut fredag.
Stämmer bra det.
Så då finns den på Football Manager Sweden, och finns den inte så kommer den komma ut under dagen, så kan vi säga.
Skriv inte Football Manager Sweden bara, för att då kommer du ut på någon annan sida, så jag tror FM Sweden.
Nej, precis. FM Sweden är det ju då. Ja, precis. Men de som lyssnar på podden vet ju, vi har ju sagt det så många gånger. Så att vi förutsätter helt enkelt att de vet vart de ska.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Yes.
Vi tar oss vidare och nu, Kevin, du var inne på det lite grann med Tyskland där, men nu ska du få briljera fullständigt här, för nu ska vi ha tysk tema i den här podden.
Fantastiskt.
Ja, precis. Jag tänker att vi gör så här, att vi går igenom lite grann tyska ligan, hur det ser ut, vilka spelare som har varit bra. Och sen så kan vi ha en liten FM-touch på det, att man kan till exempel hitta spelare som skulle kunna vara intressanta för våra lyssnare att ta sig en titt på. Du nämnde ju till exempel Philipp Max, va?
Stämmer bra det.
I PSV Eindhoven. Mm. Vi ska försöka hitta några fler sådana spelare. Så behöver inte nödvändigtvis hylla kanske Lewandowski och de här som alltid får praise. Utan vi kan se om vi kan hitta några spelare som kanske går lite under radarn. Mm. Och så ska vi försöka göra bara lite snabbt likadant i Zweite Bundesliga. Så att vi kan väl först bara gå igenom hur ser det ut i den tyska fotbollen. Vi nämnde det lite grann innan här att Bayern München åkte på en chockförlust igår, och så kan du väl bara ta det vidare därifrån.
Ja, självklart. Igår spelades kuppen när Bayern München åkte till Kiel, Holstein Kiel, nordliga Tyskland, och skulle möta då Holstein Kiel i kuppmatchen, och det slutade faktiskt med ett straffdrama som Holstein Kiel slutligen vann, och det är faktiskt den första förlusten för Bayern München mot ett Zweite Bundesliga-lag på 17 år, och den första gången att Bayern München inte tar sig till åttondelsfinalen i tyska cupen på 21 år. Så ni hör, det är inget som händer varje dag, enkelt sagt. Och man ställde faktiskt upp med ett rätt så bra lag, så det var inget starkt B-betonat lag. Man hade ändå spelare som Joshua Kimmich och Leroy Sané på planen direkt, och Manuel Neuer i mål. Men det ville sig inte. Snöstorm var det också, det kanske hjälpte Kiel, men det blev förlust för Bayern där, och det är faktiskt den andra förlusten i rad nu, för att Bayern mötte ju, ska vi ta lite svensk koppling här, Oscar Wendts Gladbach förra veckan, och då förlorade de. De ledde med 2-0, men Gladbach vände och vann med 3-2, och det gör hela ligan ännu mer intressantare. Jag tycker den är alltid intressant, men jag kan förstå att många ibland tycker att det är bara one man show eller one team show. Men det är ju Bayern München som leder med 33 poäng, men sen har man ju Leipzig på 31 poäng bakom, och sen Leverkusen på 29 och sen Dortmund på 28. Så det är de lagen som fightas om titeln framförallt. Sen ska ju understrykas att det ska mycket till, tror jag, att Bayern München tappar den här titeln på ett sätt ändå, men det gör det ändå mer kryddigare, tycker jag, i det hela när de förlorar och de andra vinner. Om man då ska gå lite, finns det något lag som ni följer lite extra eller tycker om lite extra, om man bara frågar spontant?
Jag har alltid varit svag för Bayern, det måste man väl säga, det är ju en maskin.
Det är väl vad jag har att säga om det egentligen. När det kommer till tysk fotboll så är väl enbart de jag följer lite halvt, skulle jag säga.
Ja, men jag håller med att de är en maskin. Alltså, jag har ju alltid varit svag för Dortmund. Det har väl egentligen med att göra att jag tycker de har haft rätt många sköna spelare genom åren. Och det har varit lite tråkigt att liksom säga Bayern München och liksom, vilket lag håller du på? Jag håller inte på något lag, men jag försökte ändå titta lite mer när Dortmund spelar, som sagt. Jag tycker de har haft spelare genom åren som har varit roliga att titta på, liksom, från när Hummels och Götze, Reus, Aubameyang var där, och det känns som att de är liksom en underdog, trots att de kanske är i sina bästa stunder liksom topp 10 i Europa, vilket gör att det har varit kul att följa dem lite. Sen är det klart att man har kollat lite på Gladbach i och med att Oscar har varit där, och svenskkopplingen, och i och med att man ändå känner honom så. Så att det är väl egentligen de två lagen som man har försökt följa lite grann.
Mm. Ja, det tycker jag låter bra. Just Dortmund tycker jag också är ett sånt där lag som, i alla fall ur FN-perspektiv också, är alltid så jäkla roligt, för de har så många unga lovande spelare i ledet och självklart också nu i första laget. Vi kan ju bara se på deras startelva nu senast mot Leipzig där de vann med 3-1. Då hade man nu rutinerade redan Giovanni Reina, 18-åringen, född 0-2. Det är fortfarande galet när man bara ser det, tycker jag. Man har ju Jadon Sancho som är gammal i det här gardet, han är 20 bast. Och sen har man galna norrmannen Erling Haaland som slog till med 2 nya baljer. Och där måste jag ju bara nämna, vet ni hur många mål Haaland har gjort på sina 34 matcher för Dortmund? Om ni bara rent av gissar.
33.
Ja, då säger jag att han har gjort 39 mål.
35 mål.
Ja, jag var närmast.
Ja.
Point per game nästan, det är ju snyggt.
Ja, alltså han är helt sanslös. Han hade en liten formsvacka i höstas när han inte träffade någon match. Men annars är han ju som en terminator, alltså en robot som man brukar säga i Tyskland. Han bara kliver fram och öser in mål efter mål. Så det är riktigt häftigt att se. Men det är inget som är en större överraskning, tror jag, för den breda massan nu för tiden. Det har man blivit van vid.
Hur är det med han, Kevin? Förlåt. Alltså, är han så bra som spelare, eller är det bara en maskin framför mål liksom? För att när jag har sett han spela så tycker jag att man ser ju, han har ju en jäkla power, och det är ju en tank när han kommer och kommer upp i fart. Men är det att han är så jäkla bra på att göra mål just, eller är det en bra fotbollsspelare i övrigt? För jag har lite dålig koll på honom.
Jag förstår vad du menar. Alltså han är ju, den stora styrkan är ju framförallt hans fysik. Alltså han är ju extremt stark. Han är ett fysiskt så här monster på ett sätt. Jag tyckte det var rätt så roligt nu i matchen mot Leipzig. Då såg man honom stå bredvid Emre Can, som ändå är en stor kille. Men Emre Can såg ju rätt så liten ut bredvid honom. Han har ju så breda axlar. Och det är i kombination med hans explosivitet och speciellt kyla framför mål. Alltså han är så klinisk. Det är som att han vet, jag kommer sätta varje boll i mål som jag skjuter på mål.
Kevin, jag vet inte om du har sett de här siffrorna, men jag såg några siffror någonstans på antal skott han har på mål kontra det som går in.
Mm.
Har du dem framför dig eller? För de var helt, det var helt galet.
Har jag tyvärr inte framför mig, men jag har sett några av dem.
Ja, för det var så här att han gjorde mål på 80% av sina skott som han skjuter på målen och sådär. Det var helt otroligt.
Ja, det är just det som är, precis som du är inne på, Pontus. Alltså det är verkligen helt sanslöst vad klinisk han är. Alltså när han är en mot en, då kan man nästan redan bocka i mål. Det är få gånger han har missat, och det är, jag vet ett öde var mot Bayern München just. Då gjorde Neuer en sån där riktig galen paradräddning, men annars brukar de alltid sitta. Men det som han måste nog utveckla är ju den här klassiska funktionella tekniken. Den är ju bra hos honom, och jag tyckte senast mot Leipzig kunde man se, jag rekommenderar, gå in på Twitter och sök upp det målet, för att det var faktiskt väldigt läckert. Han tar bollen på mittplanen, driver förbi 2-3 spelare, passar vidare ut till Sancho, kliver sen själv in i boxen och sen nickar in bollen. Alltså han blir mer och mer komplett. Förut var det mest bara att han hade styrkan att som ett lokomotiv gå igenom motståndare. Men nu börjar han också visa upp mer teknik, tycker jag, på ett annat sätt. Så fortsatt han på det här spåret, tycker jag att han, det är svårt att bli komplettare som en anfallare.
Mm. Nej, det är intressant. Vi har ju nämnt Erling Haaland, är väl ingen hemlighet att man kan se att han är, att han fick ju dessutom pris som världens bästa unga spelare nu, va, alldeles nyss.
Mm.
Men om vi ska gå igenom utifrån FM lite mer, har du några tips på spelare från Bundesliga i lagen som man kanske inte riktigt hör så mycket om, men som har gjort det väldigt väldigt bra? Eller som till exempel på FM då, du vet, blir väldigt, väldigt bra.
Ja, jag har ett par så här lite små guldkorn som jag tycker om. Det här blir ju inte Messi-klass allihopa, men jag tycker ändå för prisklassen och vad de kan leverera blir det jäkligt bra. En spelare som jag gillar skarpt, som spelar faktiskt i Bayern München, men i andra laget är Angelo Stiller. Han är ung, 19 år, mittfältare, väldigt passningsskicklig. Och hans kontrakt går ut faktiskt 2021 nu till sommaren. Så man kan ju på FM försöka få honom på free transfer om man så vill. I verkligheten ser det ut som att Hoffenheim faktiskt tar åt sig den här unga juvelen till första laget till sommaren. Så det är en spelare som jag definitivt tycker att man ska hålla ett extra öga på. Angelo Stiller heter han. Tysk mittfältare. Sen har jag en egen liten favorit som jag nästan alltid försöker värva till mina lag för att han är så jäkla duktig och så. Det är Luka Netz. Han spelar i Hertha Berlins ungdomslag. Han är vänsterback och är väldigt duktig. Han är född 2003. Så det är en ung kille. Och man kanske tänker när man ser hans stats direkt att okej, det här är inte världens bästa, men han är som sagt född 2003 och när jag har spelat med honom har det gått jäkligt bra. Och honom brukar man kunna få för en rätt så billig peng. Man behöver vara ibland lite aggressiv för Hertha Berlin brukar då vilja ge honom ett nytt kontrakt när man själv budar på honom. Så det är en spelare som jag också tycker man ska hålla ett extra öga på.
Framförallt så får ju Hertha Berlin jäkligt mycket pengar på spelet varje gång man spelar efter bara någon säsong eller två.
Stämmer. Ja, jag körde ju ett save på förra FM. Då hade jag ju Cavani i mitt lag och alltihopa. Fick honom på free transfer, men jag kunde ju ta honom på grund av att jag hade så mycket pengar så att jag kunde lägga över det till min lönebudget.
Ja, precis.
Så Hertha, precis som du är inne på, det är ett roligt save. För det är ju, det har jag ställt frågan så ofta till mig själv och även kompisar att ser man på toppligorna, då är ju huvudstadslagen alltid med i toppskiktet. De kanske inte vinner alltid, men man har i Madrid, i Spanien har man Madridlagen, Atletico Madrid och Real Madrid. I Serie A har man ju Romlagen, har man AS Roma och Lazio som ändå är där uppe och fightas. I England har man ju flera Londonklubbar, men i Tyskland har det inte blivit så. Och det har ju mycket med historiken göra och att Tyskland var uppdelat och muren och alltihopa. Men jag skulle, det är ju min dröm alltså att ett lag som heter Berlin eller vem vet Union Berlin till och med skulle kunna slå sig in i toppskiktet av Tyskland. Det skulle bli så jäkla häftigt.
Men är det en allmän uppfattning tror du i Tyskland att alla vill ha ett huvudstadslag med i toppen för alltså ligans skull, eller är det, jag förstår ju att de olika lagens supportrar inte vill det såklart, men du förstår vad jag menar, om det liksom är en allmän uppfattning att det borde vara så.
Jag vet att i alla fall när det kommer till journalistkåren och sånt har man ju ofta ställt sig den frågan, hur lång tid ska det ta innan ett Berlinlag, då specifikt då heter Berlin för att de är oftast där uppe, ska kunna ta det här steget, för de har varit ett riktigt jojo-lag. De har ibland varit uppe och slagit som en Europaplats, sen har de fallit ner igen, men de har egentligen all kapacitet. Alltså Berlin, jag vet inte vad ni tycker om Berlin, men jag tycker det är en jäkligt häftig stad. De erbjuder lite allt möjligt där. Det är billigt, det finns mycket att se där, så jag tänker mig som fotbollsspelare är det nog också privat rätt så roligt att bo där. Samtidigt som man har en otroligt häftig arena i Olympiastadion som har mycket historik. Så allt finns där, och det är lite det som de i Hertha Berlin försöker nu med sin investerare Lars Windhorst att pumpa in pengar och försöka ta upp det laget. Men ja, man har ju sett projekt vart det inte alltid handlar om bara att pumpa in pengar. Det är inte den väg man alltid kan gå.
Ja, men spännande. Man har ju just de här två spelarna hade jag aldrig talat om ens. Så det var skitbra för mig att få dem då. Om vi går ner mot Zweite Bundesliga då och tittar lite. Jag menar, där har du ju lag som Hamburg som det kan väl bara jag säga. Jag vill ju att Hamburg ska gå upp till Bundesliga igen. Det kanske också är en klubb som verkligen, verkligen hör hemma där. Liksom. Sen är det ju inte alltid så lätt att bara ta klivet upp. Men finns det några spelare från Zweite Bundesliga som du kan rekommendera som kanske kan ändå spela högre upp och framförallt då på FM kanske bli riktigt bra?
Ja, när du ändå nämner Hamburg kan jag ju börja på den ändan. Där har jag en kille som heter Joshua Wagnermann, högerback född 2000. duktig, väldigt stark offensiv också och har gjort en hel del mål för mig från högerbackspositionen. Så honom rekommenderar jag riktigt starkt. Sen har jag en annan spelare som spelar i Bochum. Han har det coola namnet Armel Bella Kotschap. Försvarare född 2001 och spelar i Bochum som sagt. Han är också en sån där spelare som är dock lite dyrare. Bochum är medvetna om att han är en talang. Så han går inte för småpengarna precis. Men är man en större klubb och har pengar i plånboken och vill investera, så tycker jag att det är definitivt en spelare som man ska kika på. En annan spelare som jag tycker är häftig är Kilian Ludwig. Nu är det inte i Zweite Bundesliga. Han är utlånad från Red Bull Salzburg till Schalke. Men han är en sån där spelare som jag ofta har i Zweite Bundesliga när jag spelar där. För att jag tycker att han är duktig. Han är född 2000. Så det finns en del, eller en hel del, fina talang i Zweite Bundesliga som ändå håller en hög potentialnivå, om man kan säga så. Och det är också en jäkligt rolig liga, som du nämner. Det är, ur svensk intresse blir det ju bara fler och fler. Vi har ju, tittar vi bara på tabellen rakt uppe, har vi ju Branimir Regota som är lagkapten i Fürth, Greuther Fürth. Vi har ju Fortuna Düsseldorf, Christoffer Petersen. Vi har i St. Pauli har vi till exempel Olsen, Sebastian Olsen sedan lång tid tillbaka. Så det finns en hel del svensk koppling också i Zweite Bundesliga som jag tycker gör det väldigt mycket roligare också att kika på.
Verkligen. Men om vi ska bara allmänt överlag då, om du ska nämna två klubbar i Bundesliga och två klubbar i Zweite Bundesliga som normalt sett kanske får upp väldigt bra talanger som skulle kunna vara intressant att gå in och scouta på FM då. Har du några klubbar förutom de här allra största då givetvis?
I Bundesliga måste man ju säga Schalke. Det är en av de största bästa akademierna. Stuttgart är också väldigt bra. Och Hertha tycker jag får fram. Och sen som du nämnde, stora klubbarna i Dortmund, de brukar också få fram rätt så många. Men just Stuttgart och Schalke tycker jag är väldigt duktiga på det. Ser man till i Zweite Bundesliga tycker jag ändå att det finns ingen klubb som jag säger sticker ut på det sättet som i Bundesliga. Men just Bochum och Hamburg tycker jag de senaste åren ändå får fram fina spelare i lagen. Så där skulle jag väl kika först och främst.
Ja, intressant, intressant. Har du någon spelare som du tror kommer bli nästa stora tyska stjärna liksom, som kanske inte riktigt har slått igenom än, som är lite grann på gränsen till att kunna få sitt stora genombrott? Om du kan på rak arm hitta någon, behöver inte vara Bundesliga eller Schweiz, utan det bara allmänt liksom.
Om jag ändå tar tyskkopplingen, han har tyskkoppling, han är född i Stuttgart men han har engelsk pass och han är en het potatis just nu faktiskt i Tyskland. Det är Bayern Münchens 17-åriga ytter Musiala som har representerat det engelska U21-landslaget, men det tyska landslaget vill gärna få honom till sig. Han är extremt duktig. Han har hoppat in nu mer och mer i Bayern München. Gjort både mål och assist. Så han är definitivt en spelare som jag tror kan bli riktigt, riktigt bra. Han kommer faktiskt från Chelseas ungdomsakademi en gång i tiden. Men Bayern München roffade åt sig honom och har honom nu i sitt lagbygge.
Och vad hette han, sa du?
Musiala.
Okej. Okay.
Mm. Jag kan säga på mitt save här är han helt överjävlig.
Härligt.
Om det är Jamal Musiala, va?
Exakt. Helt rätt.
Och han spelar i Dortmund där faktiskt. Han är hur bra som helst på mitt spel. På min save.
Ja, men vad bra då. Då fick vi facit direkt där. Perfekt, perfekt. Kevin, tack så jättemycket för bra tips och en genomgång av den tyska fotbollen lite snabbt. Vi tar oss vidare i podden och ska nu bomba oss in på lyssnarfrågor. Vi har fått in lite frågor både på Instagram och på Twitter. Och vi ska gå igenom lite grann. Och vi har en fråga, eller vi har två frågor egentligen, som hamnar lite grann om dynamik och moral och lite grann hur man ska få den att funka. Så att vi tar väl att vi gör så här, vi tar två frågor igen och så kan vi svara på det lite som vi känner för. Men Alexander Zaitsev undrar, hur tänker ni kring dynamik i laget? Hur värderar man ledargestalter och så vidare? Och sen Marcus som heter Benito Finito 87. Han undrar, har ni tips på typ av spelare och typ av egenskaper för att förbättra dynamiken och moralen i gruppen? Pontus, du kan väl börja där. Hur tänker du kring dynamiken och vad letar du efter när du ska, om du behöver förbättra dynamiken och moralen till exempel?
Jag tycker att jag inte är så duktig på just den typen av frågor, om jag ska vara helt ärlig. Men det jag kan säga är ju att jag tycker att det är sjukt jobbigt när man ska gå in och sälja en spelare som man vet är en av ledargestalterna. Någon som inte, ja, som hamnat utanför en startelva och sådär, och man känner att nej, nu måste han bort. Och då vet man att när jag kommer transferlistan eller erbjuder något annat klubba så kommer det att bli kaos. Och det slår aldrig fel, men samtidigt så, ja, vissa spelare vill man ju inte behålla och efter ett tag så blir det ofrånkomligt om man vill växa som klubb. Så jag med mitt QPR här som började som ett bottengäng då och nu har sakta men säkert arbetat mig uppåt. Då finns det ju spelare i truppen som har varit med länge men som har blivit överflödiga samtidigt som de är ledargestalter i laget. Och ja, det blir ett litet problem inför varje säsong när man alltid börjar med att bråka med truppen.
Ja, jag känner igen det också kan jag säga. Och det blir ju ofrånkomligt som du säger lite med spelare som blir äldre och, eller framförallt då kanske som i ditt fall att man tar laget från en nivå till en annan och de som är ledare i gestalter då när du börjar är ju för dåliga för att hänga med på den resan oftast. Kevin, vad säger du? Har du någon inflik just då i det här ämnet?
Ja, jag känner ju också igen det. Jag kan skriva under det vad Pontus säger. Det är alltid lika bittert när man måste ta bort en spelare som har en hög status. Annars när det kommer till själva dynamiken så brukar jag ju ibland kika på vem är utanför kärngruppen. Och är den spelaren som jag tänker mig utanför kärngruppen och jag inte behöver honom, så brukar jag ibland till och med tjoffla bort den spelaren. Eller ibland frågar jag faktiskt spelarna om det är någon person de skulle vilja få till klubben. Alltså om det är någon de rekommenderar. Och det har ju ibland hjälpt tycker jag. Och när det kommer till att värva så brukar jag kika på personlighet. Det gör jag inte ofta. Men ibland när jag känner att jag vill verkligen pricka rätt så kika på personlighet. Och då brukar det vara så här professionell eller så. Så brukar det fungera rätt så bra när man får in ett nyförvärv och att det klickar med gruppen och att harmonin blir intakt. Men det är, ja, det är ibland, ja, kokar man soppa på en spik känns det som. Det kommer bara bli kaos ibland och då måste man vara stenhård. Jag tycker nästan det är värre om man viker ner sig. I alla fall i min egen erfarenhet när jag väl har sagt ah, okej, du har rätt. Jag ger efter, varsågod. Jag brukar istället bli hårdare då. Bara, okej, hej då stänger jag av dig. Du flyttas ner till U-laget, hej då. Och försöker bara överleva det och köra den här Felix Magath, Ove Rössler-taktiken istället och bara, ja, no mercy.
Ja, det är intressant det där. Alltså, jag fick faktiskt ett ganska bra tips av Danne här på våran gemensamma save. För att vi hade lite problem med moralen i gruppen när vi tog över Aberdeen första gången där när vi kom dit. Men då sa han att spela träningsmatcher mot jättedåliga lag. Så att alla spelarna känner att de får bra betyg. Och att många av spelarna får göra mål och liksom känna att de kommer ifrån matcherna med alltså en bra känsla. Och det har faktiskt funkat ganska bra. För att om du dessutom då har ett landslagsuppehåll och några av kanske startspelarna drar iväg. Så är det en del av de här spelarna som inte spelar så mycket. Som kanske har lite sämre moral. De får spela den matchen. De får göra lite mål. De får ett bra betyg. Och moralen stiger faktiskt sakta men säkert uppåt. Om man spelar de här träningsmatcherna mot riktigt dåliga lag. Så fort du har en lucka i ditt schema. Så där har vi ett tips som Danne faktiskt kan ta cred för. Sen vet jag inte om det var han som kom på det från början. Men det var han som sa det till mig i alla fall.
Smart.
Där gjorde man faktiskt i Holland. Där gjorde vi alltid i Holland i början av försäsongen.
Mm.
IRL, om vi inte snackar fotbollmanager, då mötte vi sådana riktiga, de hade krafsat ihop ett gäng på vischan och så vann man med så här 15-0. Mm. Och då var alla asglada.
Nej, men det kan jag rekommendera, för det funkar faktiskt ganska bra.
Ja, psykologiskt spel det där hela. Det är smart.
Mm, precis, precis. Vi ska ta oss vidare och ta nästa fråga. Ska jag bara låsa upp min telefon här. Vi ska kolla på en fråga som kanske är svår på ett sätt att svara på bara rakt av. Men Sylvester Ström undrar, bästa versus sämsta taktiken på FM21? Och då tänker jag väl att han menar både formation och liksom mentalitet och hela köret. Och det blir en ganska bred fråga. Men har ni någon taktik som ni sådär har försökt någon gång och tänkt att det här ska jag göra och det har absolut inte funkat? Eller givetvis också då tvärtom har fungerat skitbra. Kevin, ska du börja denna gången då?
Ja, alltså när det kommer till inte funka brukar jag inte få till det när jag vill köra en trebackslinje. Jag vet inte om det är någonting jag gör fel i inställningarna när det kommer till själva taktiken, men en trebackslinje brukar aldrig gå hem för mig. Någonting som dock går hem för mig oftast är faktiskt en fembackslinje. Då brukar jag både göra mer mål och ja, logiskt nog inte släppa in så många mål, men det går hem. Men just det här trebackslinjer brukar inte fungera för min del, och det stör mig väldigt mycket, för att jag ibland har jag så jäkla många duktiga offensiva spelare som jag vill få in i en startelva och sen formera om så att det blir en trebackslinje, men då krackelerar det hela. Jag vet inte vad det är exakt jag gör fel, men det funkar inte för mig i alla fall.
Jag håller med dig där, Kevin, för jag har också någon gång tänkt att det här borde funka med trebackslinjer, för att de har till exempel tre riktigt bra mittbackar och man vill att alla ska få spela. Mm. Men jag får aldrig det att fungera heller. Så att där är vi två i så fall. Bästa taktiken som jag har märkt som har fungerat bäst för mig, framförallt kanske lite mer på FM20, men jag har försökt att få igång den här nu igen och jag har inte riktigt fått det att stämma, men det är ju den här 4-3-3 med spetsen bakåt på mittfältet. Att du har lite alla Liverpool där liksom, med en defensiv mittfältare och två stycken framför där. Den har ju funkat jäkligt bra på, vet jag, men jag har inte riktigt fått den att stämma på FM21 än, och det stör mig lite. Men den bästa taktiken för mig på FM21, det har ju varit ett rakt 4-4-2 bara. Med yttrar, alltså lite alla som du sa där, lite alla Manchester United, Pontus, med vänsterfotad vänsterytter och högerfotad högerytter och så vidare. Har du någonting, Pontus, annat som du ska flika in här, något som har funkat, något som inte har funkat?
Nej, jag kan säga att jag håller med dig, Tobbe, eller håller med dig, jag har exakt samma erfarenheter som dig. 4-4-2 är väl overpowered och har varit ett bra tag här nu, tycker jag, på FM-spelen. Och en trebackslinje är oerhört svårt att få till också. Eller har jag i alla fall haft problem med, så exakt samma så som dig.
Härligt, då är vi rörande överens allihopa om att trebackslinje ska man inte spela på FM. Kan vara kul att få lite åsikter kanske och mothugg där på sociala medier för er som faktiskt har fått en trebackslinje att fungera. Vilka inställningar ni har för att få det att fungera. Så det kan ni ju gå in och dela med er av om ni har fått det att funka. Vi går vidare, och när vi ändå är inne på taktik så undrar Daniel Rudetoft, hur ofta justeras taktiken? Alltså, är ni inne och pillar på den, och vad gör ni i så fall liksom? Ska du börja, Pontus, denna gången?
Ja, som jag sa tidigare så är jag inte inne och justerar alls i min taktik. Det kan bli att det vissa, jag har ändrat under åren här med QP, jag har ändrat bollmottagare till en djupt liggande anfallare istället. Det är väl det enda jag har tweakat i min taktik. Men visst, på tidigare saves så har jag absolut gått in och ändrat, och ja, det är väl ett sätt också att hålla liv i saven. Att ändra på taktiken, det förstår jag att man gör, och det har jag även gjort själv tidigare.
Mm. Kevin, vad säger du?
Jag tycker om att när det speciellt kommer till taktik och man möter olika motstånd, då brukar jag ibland skifta lite formationer. Att jag har två formationer som jag har tränat in ordentligt i laget. Så där brukar jag skifta då en lite mer offensiv och en lite mer defensiv. Annars brukar jag inte försöka göra så mycket taktikmässigt, förutom då själva matchdagen. Då älskar jag att pressa hårt på motståndarens offensiva spelare, alltså när det kommer till instruktioner. Och sen om, det låter så hemskt, men när jag ser att någon motståndarspelare är skadad eller har en lätt skada och spelar, då brukar jag alltid sätta in hård tackling. Då brukar den spelaren behöva bytas ut efter 20-30 minuter. Så bara att man markerar, här är vi inte snälla.
Känns tyskt faktiskt.
Ja, jag skulle säga det. Ja, nej, men det, jag har väl egentligen samma där. Jag tror att jag kan vara lite sådär ibland att jag tittar lite grann på uppställningen och börjat göra på, hos motståndarna. För att jag har även där och ihop med Danne nu märkt att det är ganska fördelaktigt att spela genom mitten ibland när man möter lag som spelar 4-4-2 mot dig. Och likadant tvärtom då, om det är lag som spelar 4-2-3-1. Vissa lag spelar ju med två defensiva mittfältare och sen fyra väldigt offensiva spelare i en sån uppställning. Och att, om man spelar genom kanterna då, så blir det oftast bättre. Så där kan jag gå in och ändra lite grann ibland. Att spela genom mitten, spela på kanterna, beroende på vilken formation jag möter och vilka spelare som är tillgängliga till exempel. Men vi har en fråga till just på det då. Om vi ska bara gå in på det. Sebbe the King undrar: byter ni lagmentalitet beroende på vilken motstånd ni möter, eller kör ni samma hela säsongen?
Jag tar beroende på motstånd. Möter jag ett sämre lag försöker jag alltid vara mer offensiv. Möter jag ett bättre lag så försöker jag vara lite mer försiktigare. Så där varierar jag väldigt mycket.
Och det är olika från match till match då? Eller har du liksom på förhand bestämt att okej, nej men jag gör så här mot dem då?
Ja, jag har bestämt mig förhand, och sen ser jag under matchens gång lite också, märker jag plötsligt bara att det offensiva, det går bra, jag leder med rätt så mycket, då kanske jag går ner bara för att kontrollera och inte trötta ut mina egna spelare, men där är jag väldigt flexibel. Så det är väl den knappen jag nästan rör mest när det kommer till så här rent taktikmässigt.
Pontus, vad säger du?
Nej, jag kör väl alltid samma ingång i matcherna, men sen ändrar jag väl beroende på resultat i matcherna. Jag har tre taktiker intränade, varav alla är en 4-4-2, men med olika mentaliteter. En om jag behöver flytta fram och göra lite mål. En om jag vill stänga matchen, och ja, den vanliga då, som ja, den är rätt högt pressande, men det finns liksom, beroende på resultat så kan jag ändra lite under matchen, inte innan.
Okej. Vi ska ta en sista fråga här innan vi går över till nästa del i podden, och det är Tobbe Andersson 96 som frågar: hur gör ni med träningen? Kör ni både lagträningen och den individuella träningen själv?
Jag lägger allt över det på assisterande, förutom om jag vill skola om någon, då tar jag över det själv, för då måste man ju göra det. Till exempel säga att jag spelar ju med högerfotad högermittfältare och vänsterfotad vänstermittfältare, och då kommer det ju fram spelare ibland som är inverterade yttrar eller inneforwards, och då vill jag kanske flytta över dem till den andra kanten, och så är de har inte ens den positionen på sin lilla karta där, utan då måste man ju träna dem ordentligt där och spela dem på den positionen. Så ibland kliver jag in och gör så.
Jag skriver under med Pontus, jag gör exakt så också. I början av en säsong brukar jag alltid väva in duktiga hjälptränare, och sen låter jag assisterande tränarna jobba med honom. Men sen just när man vill ändra en position, då gör jag det manuellt.
Okej. Den generella träningen, där gör jag exakt likadant som ni gör. Den släpper jag till den assisterande tränaren. Det som jag kan göra nu och har börjat göra på det här sättet som jag har nu, det är att jag, när det är en vecka mellan matcherna, så har jag märkt att det är träning varje dag. Då kan jag gå in även i den generella träningen och lägga in en vilodag i mitten, till exempel om det är match söndag. Så kan jag gå in och göra så att de får en helt ledig dag, till exempel en onsdag. Och jag vet inte om det har någon effekt. Det har gått ganska bra, så att jag inbillar mig själv att jag har det. Men det blir mer att jag får lite panik av att se att de ska träna 6 dagar i rad. Det blir inte riktigt rätt i mitt huvud när det ser ut så. Så då har jag gått in och stört den generella träningen. Men annars tar jag den individuella träningen helt själv. Det brukar jag ofta göra. Och jag brukar gå in och ändra det varannan månad någonstans. För att få den träningen på spelarna som jag vill att de ska göra. Och det har ju som ni säger där då med att beroende på vilken position de ska spela, beroende på vad de har för positioner innan. Vissa spelare är ju också väldigt... de har en självbild som inte riktigt stämmer av med den bilden som jag har av dem. För det jag kan störa mig på något enormt, det är när man sätter till exempel en forward som är jävligt duktig på mycket men så har han bedrövlig avslut. Så sätter man honom på skottträning och så kommer det efter 3-4 veckor så... han tycker inte den här träningen passar längre och då har han fortfarande 9 i avslut. Och då blir jag så här, fast du är bedrövlig på att göra mål, så fortsätt träna skott. Men så gör jag i alla fall.
Ja, det låter bra. Kort fråga där bara, ni som har spelat / spelar, tycker ni personligen att det är skönt när man har en hel vilodag, eller är ni sådana som vill ha 6 dagar i veckan träning och sen match, eller hur man tar det ett verkligt perspektiv där hela?
Men jag kan börja som har slutat spela då. Jag tycker att det är nästan nödvändigt att ha en dag ledigt mitt i så. För att det blir liksom mentalt påfrestande att vara där uppe på träningsanläggningen 6 dagar i rad liksom. Det är du ju knappt på försäsongen när du tränar väldigt, väldigt mycket. Så har du alltid, liksom, för det mesta i alla fall numera, så har man ju lördag, söndag ledigt. Och jag tycker mer det handlar om att du ska upp, även om du inte gör så mycket, så ska du upp dit, du ska byta om, du ska liksom, det är allting runt omkring som jag känner att det är rätt skönt att få slippa åka upp någon dag mitt i veckan då liksom. Så att det så tyckte alltid jag i alla fall.
Ja, jag är nog tvärtom. Om vi snackar riktig fotboll här, så tycker jag det är gött att åka in. Jag vet inte, det är skönt, man behöver inte göra så mycket, men det är alltid skönt att sitta och snacka lite, göra det man ska, och så ja, jag är van vid det också, jag har alltid gjort det, så det är väl kanske därför också.
Jag förstår. Ja, det är intressant, det visar ju också på från person till person, och också kanske om man ska ta det till FN-perspektiv som kanske fungerar för vissa lag och andra lag inte. Så det är ju intressant tycker jag.
Mm. Nej, det finns väl inget sätt som är rätt eller fel, men jag bara, det är ju väldigt sällan, ett elitlag har träningar 6 dagar i rad om det är match bara på helgerna. Sen kan ju man alltid åka in och träna ändå, om man nu känner då som Pontus till exempel att man åker in och tränar även fast det egentligen är ledigt. Men jag har svårt att se att om du spelar söndag, så jag har svårt att se att en tränare inte skulle lägga in en ledig dag liksom. Bra, det var lyssnarfrågorna för den här gången. Vi ska gå vidare till det bejublande och ibland bespottade underbara segmentet Vem där? Och
oj, oj, oj.
Idag så är det Pontus som har fått äran att plocka fram en spelare, så att jag och Kevin kommer tänka högt.
Mm.
Och sen vet ju du Kevin, med tanke på att det är du som klipper allting, att du bipar bort alla svaren.
Exakt.
Så att tittarna får chansen att gissa dem också. Men Pontus, take it away.
Ja, då kör vi då. 10 poäng, Snurre Sprätt, Lille Skutt och jag.
Va?
Okej,
ja.
Det låter som någon form av trio då. Så måste vara något lag som har 3 spelare. Jag tänker bara rent spontant när det är 3 spel, tänker jag på Napoli när man hade.
Men du, jag tänker så här nu ska jag tänka riktigt, riktigt högt, och så ska du få se. Snurre Sprätt är kanin.
Ja.
Lille Skutt är kanin, och kanin på spanska, ja, är conejo. Och kallar det för det.
Det kan stämma. Jäklar. Snyggt. Okej. Okay. Finns någon, är vi ute där med en trio-grej då? Har en trio? Eller är det...
Nej, men jag tänker mer att det är 2 kaniner och han var också kallad för kanin.
Liksom. Ah. Ja, den låter jäkligt bra. Den låter logisk på det sättet. Jag gillar när det finns en sån där översättningsröd tråd i det hela.
Sen är det ju då, om jag kommer ihåg rätt, att han kallades för det. Men jag fan för mig det, att han kallades för det.
Nej fan, alltså den var ju, alltså har man, ska vi sitta lugnt i båten och vänta till 8 nu eller ska vi våga redan på 10?
Jag tänker så här.
Ja.
Att vi tar väl en till.
Ja.
Och är alltså tar jag ändå på mig att jag faktiskt kom på det.
Ja, det tycker jag du ska få. Det ska du verkligen få.
men vi kanske ska ta en till så vi inte gör bort oss fullständigt.
Ja, det låter bra. Pontus, berätta. Nummer 8.
Ja, då får ni 8 här då. Fostrad i en av världens bästa akademier och ett riktigt underbarn på Championship Manager.
Det sa ju inte
Nej,
emot.
Nej, det sa verkligen inte emot.
Ska vi chansa på det då?
Ja, det tycker jag. Det tycker jag nu när du nämner han så snyggt och i den kombinationen och sen med ledtråden på 8 så, aj, kör på det.
Ja, vi säger...
6 poäng. Jag har spelat i både Barcelona och Real Madrid, men nu är jag assisterande FC Ordino i andorranska ligan. Sjukt ändå.
Ja, riktigt galet. Sjukt.
4 poäng. 1,68 lång, född i Argentina 1981. 2 poäng. Den lilla kaninen El Conejo var mitt smeknamn och jag bildade anfallspar med Klövet i Barcelona under mina glansår.
Ja. Jäklar.
Men ändå, ja, fan.
Det var... snabbt ihopslängd var den, men ja, det var snyggt. Det var ni var riktigt fega.
Alltså det...
Riktigt fega.
Det måste... Nej, det är jag. Jag tar på mig den. Alltså jag var ju, du kom ju fram med det fantastiska att översätta och komma på Saviola. Jag höll ju på med en trio i Italien.
Ja, men jag var lite så här, jag blev lite så här om det verkligen var han som kallades för det. Det var därför jag blev lite feg.
Ja. Men vad hette han? Vad hette han som kom fram samtidigt som också hade ett smeknamn som spelade i Valencia? Kommer du ihåg vad han hade för smeknamn? Aymar.
Ja ja, vad fasken hette han ja? Pichito någonting.
Nej. Han kallades för, vad är det nu? El Payaso.
Just det.
Den lille clownen va?
Ja, just det.
Så jäkla sköna smeknamn. Det borde vi ha med här i Sverige.
Vem var det som hade El Pistolero då?
El Pistolero. Jag kommer ihåg att, vad heter han? Walter Pandiani kallades för typ Rifen.
El Rifle.
Ja, visst var det det?
El Rifle.
Snyggt.
Geväret.
Ja, just det. Geväret, ja.
Men Pistolero, var inte det Cavani eller?
Nej, han är Matadora ju.
Ja, nej. Nej, var det Diego Tristan kanske?
Åh, snyggt. Diego Tristan. Vad fanns det mer för några? Ja, det får gärna lyssna några av sig. Vad fanns det mer som?
När Pistolero var Luis Suarez.
Just det, han gör ju det i målgest ibland. Om man inte bits. Men annars är pistolerna.
Ja, precis. Ja, men bra då.
Ja.
Ja, men snyggt.
Ja, imponerande. Fint quiz också, Pontus, tycker jag.
Ja, det var synd att ni var fega som sagt. Men ja, det är än så länge bara jag som har nypt den på 10, va? Jag och Hector. Nej, det var på
Vilken var det ni tog på 10?
Nej, det var Rossi va?
Ja, det tror jag. Jag tror ni var... Det minns
ja,
jag.
Det kan det nog ha varit, ja. Just det.
Nej, starkt. Riktigt imponerande.
Vi tackar så mycket för idag med att bara säga god fortsättning. Vi uppmanar er alla att gå in på FM Swedens hemsida och läsa de olika save-rapporterna på forumerna. Det finns massa roliga trådar att hänga med i och interagera i. Vi har Twitter och Facebook och Instagram som ni kan följa också. Och prenumerera gärna på podden. Ge en like där så blir vi jätteglada. Tills nästa gång så säger vi ha det så bra och vi tackar dig Kevin för att du ville vara med idag. Vi tackar Pontus också givetvis. Och jag själv säger tack för att jag alltid får vara med, tänkte jag. Men ja, det blev något flummig avslutning. Men det får ni ta. Ha det nu så jättebra så syns och hörs vi snart igen. Hej då!
Hej då!
Auf Wiedersehen!
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.